Hej och varmt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och för er som hör att det kanske ekar lite grann så beror det på att vi är inte i våran studio. Utan vi är i stora, fina, vackra lokaler. Vi har fått äran och fått träffa då dagens gäst som är ju, Andreas Norlén, talmannen. Mm.
Du får en sån liten småapplåd.
Ja, men tack. Ja. Tack så hjärtligt. Ja.
Vad maffigt det är att komma till riksdagshuset.
Det är en fantastisk miljö att få arbeta i. Jag gläds åt det varje dag. Och vi är ju nu i mitt mottagningsrum med en del konst på väggarna. Och den här klockan, golvuret här, har faktiskt en ekonomisk koppling.
Jaha.
För det är då det är från 1700-talet. En vackert golvur med en väldigt vackert målat fodral. Urverket är gjort i London på 1760-talet, tror man. Och skalet, eller kroppen, så att säga, är gjort i Sverige. Den här lämnades som pant till Riksbanken för ett lån till en medlem av kungahuset, sägs det, på 1700-talet. Mm. Wow. Och det här lånet blev aldrig betalat. Och Riksbanken är ju riksdagens bank. Så att på något sätt så hamnade klockan sen i riksdagen och har då varit här sedan ståndsriksdagens tid. Mm. Och väldigt, väldigt länge hos talmannen. Så jag har det här dels för att jag tycker att det är vackert, men också som en ständig påminnelse om hur det går om man inte betalar sina skulder.
Ja, vad häftigt. Mm. Men om du, när du en dag lämnar som talman, det är inte så att du kommer göra anspråk och säga till riksdagen, vad får jag lägga ett bud?
Jag tror att den är, nej, jag tror inte ens jag skulle försöka det faktiskt.
Okej. Okay. Ja, jag tror.
Men du, om vi tar det från början, nu får vi en stund tillsammans med dig. Jättekul. Hur mycket får man prata med Andreas när Andreas är talman? Hur mycket är det liksom, jag ska vända och säga så här, jag ser ibland partiledare framförallt som man, när de är partiledare och man lyssnar på dem på TV, tänker man så här, är han riktigt frisk i huvudet? Det låter inget vettigt alls. Men sen slutar de och så träffar man dem i någon, när de sitter i något TV-program, så säger man, det här var en ganska normal människa. Varför framgick inte det? Är det så att ämbetet, förstår du min fråga? Alltså, hur mycket kan du vara dig själv och tycka saker? Och liksom?
Alltså, ämbetet kräver ju i vissa situationer att man agerar på ett visst sätt. Vi har ju en del formella situationer, vi har regeringsbildningen där man ju också måste agera på vissa sätt, men jag försöker alltid att inte förställa mig utan att vara mig själv. Sen kan man ju inte vara hej och kompis i varje situation, såklart, för ibland är det situationer som kräver att man agerar på ett visst sätt. Men, och vad gäller åsikter så ska ju talmannen vara partipolitiskt neutral, så att jag uttrycker mig aldrig mina åsikter om politiska sakfrågor eller gillar inlägg om politik på Instagram eller något sånt, utan det håller jag för mig själv.
Det blir lite public service kan man säga när man går in i talmansrollen. Det vill säga att man ska
så du handlar det på plus att du får inte tycka något.
Nej, man får
Instagram
inte tycka
plötsligt.
Något egentligen. Ja. Nej, och det är väl sunt, tänker jag.
Det ligger ju i rollen, och det finns ju, det är ju många roller där man inte ska debattera sina egna politiska åsikter. Så är det när man är tjänsteman eller när man är lärare i skolan, ska man ju inte försöka pracka på eleverna sina egna åsikter heller. Så att det är ju inte unikt för talmansrollen, men det är viktigt i talmansrollen.
Men jag måste bara fråga nu, med tanke på den här turbulensen som har varit, vad du vet om, har en talman varit haft mer att göra? Jag vet inte hur utsatt du har varit, men det är klart att du har. Men jag tänker också att det kan ju inte ha varit många timmar sömn sista veckorna med tanke på det som har varit just nu. Med att vi har haft Magdalena Andersson häromdagen vald för andra gången, och du kallar in och Miljöpartiet säger nej. Och alltså, wow, vilken...
Det börjar ju inte bra redan från början.
Nej, men jag tänker också att...
Det har varit kaos hela tiden, känns det ju som. Från
precis. Jag kommer snart till frågan. Men just det här som när man sitter och tittar på TV och de här politiska experterna i Aktuellt och Rapport, vilka det nu kan vara. Inte ens de kanske vet så här, men hur blir det nu liksom? Mm. Det måste ju ha varit supertufft för dig.
Det har varit väldigt intensiva år. Sen skulle jag kanske inte säga använda ordet kaos som en generell beskrivning av mandatperioden. För att man kan ju, som i somras, vi hade en regeringskris, absolut. Men kaos antyder ju någonting mer. Och jag tänker att det är fortsatt, och det har jag sagt flera gånger, det är ingen kris för svensk demokrati, utan vi har regler för hur sådana här situationer ska hanteras. Men det är klart att de senaste veckorna har varit väldigt speciella. Så för att svara på din inledande fråga där, har det här hänt förut? Har någon annan talman haft en sån här situation? Nej, det får man nog säga att så har det nog inte varit. Talmannen har ju haft den här uppgiften att leda regeringsbildningen sedan mitten på 70-talet. Innan dess var det kungen som utsåg statsminister. Och går man tillbaka till 20-talet så kan man hitta ett par mandatperioder när vi hade tre regeringsbildningar samma valperiod. För då var det också ganska stökigt. Men nu har vi ju faktiskt haft fyra regeringsbildningar då den här valperioden, och det är rekord. Sen demokratin infördes.
Men hur är det för dig då? För jag tänker liksom, ja, men man kan jämföra med Tegnell liksom. Kan du tänka dig att bli statsepidemiolog? Ja, det går bra. Ni kan väl ringa mig under. Och så bam, måste han ha haft att göra tygnet runt i flera år. Och likadant känns det lite för dig. Är det någonting som man uppskattar och tänker så här, gud vad kul att jag fick mycket nya spännande grejer? Eller är det så här, mycket jag inte hinner med riktigt här för att det är sånt här hela tiden? Liksom, gillar du när det blir annorlunda?
Nej, men jag visste ju när jag fick frågan att det förmodligen skulle bli en besvärlig regeringsbildning efter valet 2018. Så det var ju ingen överraskning, och jag har aldrig ångrat att jag åtog mig det här uppdraget. För jag har ju hållit på med politik sedan 80-talet i över 30 år, och det är klart att det är fantastiskt att få vara en del i ett väldigt viktigt skeende i svensk politik och att få vara med och påverka utvecklingen, även om det framförallt är partierna och partiledarna som bestämmer vägval och så om framförallt regeringsfrågan då.
Men du måste ju också efter, för precis i det här rummet vi sitter, det är här du har haft dina talmansrundor, de berömda, de kommer in en efter en och du bollar och funderar och sådär. Det måste ju vara oerhört häftigt och spännande och höra hur de resonerar och hur spelet går. Liksom. Förstår du hur jag tänker?
Absolut. Men det har ju varit, för att uttrycka det lite torrare då, det har varit väldigt intressant.
Ja, men det måste det ju ha varit. Alltså.
Absolut. Och det är ju samtidigt som det också har känts väldigt ansvarsfullt och viktigt att försöka göra det här så bra som möjligt. Och det har jag verkligen ansträngt mig för att göra från första stund.
Men det måste också vara rätt frustrerande när du vet att nu kommer hen eller han eller hon in. Och så vet du att jag kan med tusan på att han ska krångla med den här punkten fortfarande.
Alltså, fast jag blir inte frustrerad så lätt, utan jag tänker att det där med att partierna har olika åsikter och att det tar sin tid ibland innan man kan få en lösning, det ingår i det man kan förvänta sig. Alltså, det är klart att det är svåra beslut för partierna och partiledarna hur man ska välja väg i olika sammanhang.
För man upplever ju dig aldrig frustrerad. Du antingen är du en fantastisk skådespelare eller är du ju som en filbunke. Det känns ju inte som att du brusar upp överhuvudtaget.
Nej, men jag är nog en ganska lugn person, och det tror jag att man har nytta av i olika sammanhang i livet. Jag har även en 5-årig son hemma, då har det också fördelar att inte hetsa upp sig i onödan.
Ja, men med 5-årig son, det har jag ju också haft. Det har ju sina fördelar, men ibland har det också fördelar att man sätter ner foten och säger nej, nu får det vara färdigtjafsat, nu går du och lägger det, punkt slut liksom. Mm. Och jag såg ju ett ögonblick för bara några dagar sedan när det ändå var så här, men hade ni vetat att ni inte skulle tacka jag på eftermiddagen, varför satt vi dit henne på förmiddagen? Mm. Det hade ni kunnat säga till mig, sa det ju du mer eller mindre rakt ut att hallå. Mm. Så att jag menar, någonstans finns det också ett där måttet är rågat, om man får säga, nu får det vara färdigtjafsat här, eller?
Ja. Ja, nej, men det är klart att i just den situationen så tyckte jag ju att den process som jag hade ansvar för kunde ha utvecklat sig på ett bättre sätt. Och då tyckte jag att det var mitt ansvar också att påpeka det, eftersom det ju blev en väldig turbulens då förra onsdagen. Och jag tyckte att det var viktigt att jag gav mitt perspektiv på det.
Hur är det med makten? För någonstans, du är ju politiker i grunden och moderatpolitiker. Och, men sen plötsligt då när man blir talman så får du sätta på en oberoende hatt helt och hållet. Var det det man ville liksom? För jag förstår ju att det är en ära att få vara Sveriges rikes talman. Och uppenbarligen har ju du valt det för att sitta i riksdagen som politiker. Men kan det vara frustrerande att inte på så sätt vara med och påverka, eller kan du påverka landet genom att du är en bra talman?
Men det är riktigt, jag har ju hållit på med politik i över 30 år som sagt, och jag har aldrig strävat efter att bli just riksdagens talman, men när jag fick frågan då efter valet 2018 så tvekade jag inte mer än en sekund, för att jag tyckte att det var fantastiskt att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution. Och jag påverkar inte sakpolitiken, vilka beslut som riksdagen fattar om lagar eller budget eller så. Däremot så kan jag ju vara med och påverka riksdagen som institution, riksdagsarbetet på det sättet. Och det är ju, och vi har jobbat mycket under mandatperioden här med demokratijubileet, 100 år av demokrati. Så att det är också en frågor som jag brinner för och som jag då har haft möjlighet att prata om och försöka föra ut på olika sätt.
Men hur mycket makt skulle du säga att du har om man jämför, om man tittar rent hierarkiskt då, så finns det, så är ju du högst i Sverige som det går att komma, typ, och sen är det kungen då, eller, va? Och skulle kungahuset dö ut av en annan ledning, då är det ditt jobb att se till typ att vi får ett nytt. Om man jämför den makten med, säg, en skolelev som börjar skolka för klimatet och sitter några hundra meter härifrån, har ju ingen formell makt överhuvudtaget. Du anses ju stå högst i makt. Hur skulle du jämföra era två makter med varandra?
Nej, jag skulle säga att det som du beskriver är ju kanske inte makt utan rang. För det finns ju då en formell rangordning där man säger statschefen, talmannen, statsministern. Och det finns ju en logik i att talmannen har högre formell rang än statsministern, därför att vi har en parlamentarisk demokrati där regeringen är beroende av riksdagen för att utöva sin styrande funktion. Och då är det ju rimligt att riksdagens talman då har högre formell rang. Däremot, om man pratar makt, så är det såklart att det är statsministern som är landets ledande politiker och som har då att leda regeringen, som styr riket och är ansvarig inför riksdagen. Så att jag har såklart makt över organiseringen av riksdagen och riksdagens utveckling och projekt som vi driver som handlar om riksdagen som institution. Där, i och med att jag leder riksdagsarbetet och ordförande i riksdagsstyrelsen och så, där kan jag ju vara med och driva och påverka. Men om man tänker den bredare samhällsutvecklingen, där är det ju regeringen och ledamöterna i riksdagen som styr den genom sina beslut. Sen är det ju alltid svårt att jämföra med personer som driver politiska frågor utanför politiken eller utanför riksdag och regering. Vad har de för inflytande i relation till de som har formell makt? Ja, det är ju statsvetarnas sak att reda ut, tänker jag.
Men om vi ska titta på den svenska demokratin då. Vi var ju inne på det. Om du skulle tvingas avdöma frågan, hur stor påverkan har det som händer i det här huset och hur jag går och röstar, hur stor påverkan har det i realiteten på vardagen för mig som bor som svensk här i Stockholm? Vi pratar om att no man is an island, och det är, när svenska börser faller så beror allt som oftast på att det händer saker i EU eller i världen, och skramlar någon med krig där så behöver vi åka runt. Så om du skulle sätta en siffra, hur många procent har ni hand om här och hur mycket är som att blåser det så blåser det kan vi inte göra så mycket åt? Liksom.
Ja, jag vet inte om jag vill sätta någon siffra så. Om du hade ju flera frågor där. Spelar det någon roll hur jag röstar? Absolut, är mitt svar. Dels så ser vi ju ibland att riksdagsmandat kan hänga på enstaka röster i vissa valkretsar.
Ja, det är nyligen upp. Om inte visste det förr så vet det nu.
Och det kan ju i sin tur då påverka hur det går i regeringsfrågan och så. Så det har absolut betydelse att man går och röstar och vad man väljer. Sen är det ju riktigt, Sverige är en del av ett stort internationellt sammanhang, men det är klart att det som ledamöterna röstar om här, om bidrag, om anslag till olika verksamheter, allt om pensioner, skatter, allt det påverkar ju såklart privatekonomin, om man återgår till det er podd handlar om. Och sen är det klart att den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen också påverkar Sverige väldigt mycket. Men å andra sidan igen så spelar det förstås också stor roll vilken politik vi för här. Det kan man ju se att olika länder har återhämtat sig olika snabbt efter coronapandemin och efter andra kriser. Man ser att jag menar, bara för att ta ett internationellt exempel, för ett antal år sedan så var, om man jämför Egypten och Sydkorea, så var de på samma nivå om man går ett antal årtionden tillbaka i ekonomisk utveckling. Sen genomförde Sydkorea ett antal olika reformer, inte minst demokratiska reformer, och har haft sedan dess en mycket snabbare ekonomisk tillväxt. Så att det är klart att det spelar roll vilken politik man för i ett land.
Men skulle du säga att en starkare demokrati är en grogrund för en starkare ekonomi. Kan man dra något likhetstecken mellan det? Det är lite som att du är partymålet som representant för demokrati förstås.
Jo, men jag brukar säga att demokratin är överlägsen både principiellt, därför att det är rätt i sig att människor får uttrycka sina åsikter, demonstrera, att vi skyddar mänskliga fri- och rättigheter och allt som hör samman med demokratin. Men jag tycker också att erfarenheten över tid har lärt oss att demokratiska samhällen är bättre på att skapa lycka och välstånd, alltså bättre ekonomi, därför att i fria samhällen så finns det mycket mer utrymme för kreativitet, nytänkande, nyskapande. Det finns mycket mindre utrymme för korruption, misshushållning, därför att makthavare granskas, missförhållanden uppdagas, och det gör att jag, även om man såklart kan se auktoritära länder som från tid till annan lyckas hyggligt ekonomiskt, så tror jag över tid så visar erfarenheten att demokratierna faktiskt är överlägsna.
Men tittar man på miljöfrågan, där är ju vi ganska många som upplever någon frustration att det ska kallas till möte efter möte och konferens och konferens och sen ska man rösta. Där är det ju många som i sin rena frustration är lite sugen på, skulle vi inte bara kunna ha en världsledare. Kan man blicka in mot ett land man upplever mindre demokratiskt, här kan de bestämma, bam, nu lägger vi ner kärnkraft, nu gör vi så här, nu från och med nu får man bara ett barn. Tänker man så här, det vore väl lite praktiskt om vi kunde i de här krisfrågorna tid från andan även i demokratiska länder. Förstår du respekt för den frustrationen ändå, eller?
Jag kan förstå frustrationen. Däremot så tycker jag att slutsatsen är helt fel. För jag tror, eller jag är övertygad om att demokratiska samhällen är bättre på att hantera också svåra samhällsproblem. Jag tror inte att en person eller en liten maktelit vet allt och kan allt och kan förutse allt och förstå allt. Jag tror därför att det är bättre att tackla samhällsproblem oavsett hur svåra de är i en öppen och fri debatt där olika åsikter och lösningsförslag kan brytas om man så småningom kommer fram till en lösning. Sen är det väl också så att den här idén som lanseras då ibland i debatten är ju att den bygger ju på att den som får makten utövar den med ett gott uppsåt. Och det tycker jag vi har sett massor med exempel på i världens historia, att den som får absolut makt inte alls använder den för goda syften. Så att jag vill nog påstå att demokratin på alla sätt faktiskt är bättre på att hantera också svåra problem. Och man kan ju se över genom årtionden och århundraden att demokratierna faktiskt har lyckats lösa väldigt allvarliga samhällsproblem och få sina länder att utvecklas.
Det måste ju vara, jag har två frågor på det här. För att det ena tänker jag nu, om vi leker att det inte har varit pandemi, för någonstans så är ju inte det vanliga. Vi får i alla fall hoppas att det inte är så. Men så undrar jag först, du måste väl också vara rätt häftigt, för jag vet att du jobbar en hel del internationellt, att komma ut och få representera och prata om Sveriges, visst har varit lite sandlåda nu, men ändå den välfungerande demokratin och det fina med vårt samhälle. Det var den ena frågan jag hade, och den andra var, hur mycket kontakt har du med näringslivet? Eller är det politikernas jobb att ha det? För jag tänker, där är du ändå en representant för hela kåren.
Jo, men det är Sveriges riksdag är ett väldigt internationellt aktivt parlament, och i min roll så ligger det absolut att ha mycket kontakter med andra länder. Jag träffade igår Uruguays ambassadör, Armeniens utrikesminister och oppositionsledaren från Belarus. Och jag har rest också en del nu när pandemin klingade, eller det var lite lugnare i alla fall ett tag. Så får vi se hur det blir framöver. Men det är klart att jag har sagt då att jag gärna vill prata demokrati på de resorna. Med demokratijubileet som vi firar i Sverige som utgångspunkt. Och för att samtala om hur demokratin mår i vårt land och i andra länder. Och att man kan lära av varandra. Din andra fråga är, hur mycket träffar jag näringslivet? Jag träffar såklart företrädare för näringslivet ibland i olika sammanhang. Jag har tycker att det är viktigt att hålla mig uppdaterad om hur svensk ekonomi mår. Men jag tror att riksdagsledamöter och andra har mycket närmare kontakter och mycket mer dagliga kontakter, eftersom de jobbar med policyfrågor hela tiden.
Ja.
Men jag tycker att det är viktigt att hålla mig informerad, just eftersom jag
företräder. Men det är inte så att Wallenberg skickar ett sms till dig och liksom du Nu går det åt pipan här om inte du behöver få ordning på de här partierna nu.
Nej, något sånt sms har jag inte fått.
Nej, det har inte.
Däremot har jag träffat, jag vet inte vem av dem du refererade
nej,
till,
men någon av dem. Jag såg på 30 minuter, tv-programmet som gick igår kväll, där han var gäst. Mm. Och hur de då faktiskt skickar ut till partiledarna. Mm. Och vill ju påverka från sitt håll. Och det är ju väl inget konstigt det i sig. Liksom. Men jag tänker då också, för du står ju ändå högst i rang, som sagt. Men du slipper den typen av grejer.
Ja, som sagt, jag har träffat Jakob Wallenberg och andra. Men jag har inte fått något sånt sms. Så jag tänker att det är ju framförallt den typen av diskussioner om politiska förslag och förändringar. Det är ju ingen idé att föra med mig, eftersom det är partierna som driver politiken och inte jag.
Men jag tänker nu då personligt, du gör ju ändå en personlig karriär nu. Det finns väl, jag kan tänka mig att när du började som talman så var du inte så igenkänd på stan. Men jag kan tänka mig att nu tror jag att väldigt många känner igen dig på stan. Mm. När du är ute och går och tittar, det var han. Och jag kan tänka mig att din dotter märker mycket när du är ute och går. Och tittar, där pappa. Så här. Ja. Men kan du, utifrån det personligt då, tänker du så här, ja men nu går den här perioden. Det blir borgerlig, vi säger att det blir borgerlig regering nästa gång. Du sitter ju bra till kanske för att bli statsminister då, tänker jag, eller? Vad är det... nästa steg i så här? Vad är din karriärsteg? För du, kung blir du ju inte. Så i rang kan du ju knappast inte komma högre. Men vad är din personliga, liksom? Skulle det vara kul att vara statsminister?
Jag tror att om jag skulle försöka lansera mig själv som statsminister i någon av de här talmansrunderna, så tror jag att partiledarna skulle ha vissa synpunkter på det.
Ja, det förstår jag.
Och att det finns andra som känner att de kanske står närmare till för ett sånt uppdrag. Så att jag är väldigt fokuserad här och nu på att vara riksdagens talman, och jag tycker det är ett jätteroligt uppdrag. Väldigt intressant, ansvarsfullt, stimulerande på massor med olika sätt. Så att jag kan mycket väl tänka mig, om jag skulle få frågan om det, att fortsätta. Men det jag tänker att som i den här världen så lever man i fyraårsperioder. Och vad som händer nästa fyraårsperiod vet inte jag.
Men vad är det som gör att du inte skulle kunna bli fortsatt talman då? För jag tänker att du har gjort ett jättebra jobb. Alla förstår ju också vilken storm du har suttit i. Liksom. Vad är det som rent, är det de i riksdagen som bestämmer att nu vill vi inte ha den där gubben längre, nu vill vi ta in någon annan?
Ja, alltså det första en nyvald riksdag gör när den samlas efter ett val, vilket sker efter 14 dagar, det är att välja sig en talman. Och då kan man välja den sittande eller någon annan. Och det är riksdagen som bestämmer.
Men om du då inte blir vald, det känns ju högst otroligt. Men, och för du säger att du, som det känns nu, så skulle du gärna ta en period till.
Ja, jag sa gärna och gärna. Jag sa att jag tycker att det är ett spännande,
ja, det är spännande
uppdrag.
Yrke. Alltså, så precis, vi ska läsa, absolut. Men låt oss säga att du inte blir alltid talman. Det är någon annan som kommer upp. Känner du inte då att så här, nu jävlar, för jag menar, du måste ju ha lärt dig oerhört mycket. Du borde ju rimligen i min värld vara en hetare kandidat till en ministerpost än tidigare.
Ja, som sagt, vad jag tänker att jag inte ska fundera och spekulera vad som händer efter valet, utan det är väljarna som bestämmer, och sen är det partierna som avgör vem som blir talman och vilken regering som bildas och sådär. Det ligger långt i framtiden här och nu. För övrigt är det en son jag har och ingen dotter.
Ja, förlåt.
Men förlåt. Jag rättar det för hans skull.
Ja, det var bra. Ja, sorry.
Men nej, det är lugnt. Men nej, så jag tror inte att jag vill fundera så mycket på det. Det är spännande här och nu, och då jobbar jag med det.
Ja, vi har fått in en fråga om att leda demokratiskt arbete här från en person som bor i en bostadsrättsförening. Och då tänker jag att det är ju lite likt på sätt och vis. När jag fick frågan så började jag tänka sig så här, det är inte helt olikt. Alltså, man sitter med ett gäng, alla i huset är inte tokengagerade på daglig nivå i hur det ska skötas, men man har mycket åsikter när det är årsmöte. Och sen ska det vara en styrelse, och så har vi en falang med människor som vill att vi ska spara och lägga undan ordentligt så vi kan byta taket, och sen är det ett gäng som tycker att jag har flyttat om 10 år i alla fall, det spelar ingen roll. Har du något råd till den som ska försöka leda någon typ av sån här demokratisk process där det ändå är som att de flesta är inte så insatt? Många har åsikter, men det är inte så många som kan så mycket. Det lät ju väldigt likt Sverige ibland, kan man ju tycka, när det kommer valresultat och saker.
Ja, nej, men jag tänker att jag tror att om man ska försöka leda, oavsett om det handlar om en bostadsrättsförening eller något annat sammanhang, så är väl en bra utgångspunkt är att börja med att lyssna för att försöka förstå vad de som man ska leda eller de som finns på plats vill och varför. För det är alltid en bra utgångspunkt att förstå varför människor agerar som de gör och för att kunna hitta en lösning som i alla fall så många som möjligt blir nöjda med. För det handlar ju som när man leder ett möte så är det ju det tycker jag är en viktig sak att man lyssnar på alla och försöker hitta en kompromiss som de flesta ändå kan leva med.
Ja, bra, mycket bra. Vad, får jag bara fråga, när du tillträder, får du löneförhandla? Eller är det bestämt att en talman som sköter sig får så här mycket pengar?
Ja, det finns lagstiftning som säger att talmannen har samma arvode som statsministern. Statsministerns arvode fastställs av något som heter statsrådsarvodesnämnden, som då är en från regering och riksdag oberoende nämnd. Som består av några ledamöter som då bestämmer helt enkelt vad statsministern och statsråden har i lön.
Okej.
Eller du, inte i lön, i arvodet.
I arvodet, ja. Men om jag, som nu när du har varit så här mycket som du, nu har du ju liksom, du har ju, vi kan väl lugnt säga att du har jobbat övertid. Får du övertidsersättning då?
Nej, det är ett fast månadsarvode.
Alltså det går att spela ingen roll.
Oavsett hur mycket eller lite det
är
att göra.
Ja, så är det. Mm. Så är det. Mm. Och det finns ju en symbolisk... ett symboliskt skäl till att statsministern och talmannen har samma arvode, nämligen att markera att det här är två centrala uppdrag i regering och riksdag.
Har en sista fråga, om inte du har någon mer, men jag har en.
Kör,
jag tänker också på det här ansvaret då som du har. Kan du som talman, för det kan ju alltid hända saker, kan du åka ner till Norrköping, sätta dig, tända grillen, ta en öl, alltså kan du få vara helt ledig eller måste du alltid på något sätt finnas?
Stäng av telefonen när man
kan
ska
du stänga
gå på
av och ta en bira och liksom släppa ett dygn eller två? Eller?
Alltså, det är klart att jag kan koppla av med familjen och att vi kan ha semester på sommaren och så. Och liksom åka och bada och så. Men jag har ju alltid telefonen med mig och på. Alltså den är alltid på. Det är ju ännu mer uppenbart för att regeringen, statsministern, statsråden måste ständigt vara redo. För det är ju de som styr riket och har att hantera en akut kris. Men det är klart att jag också är alltid redo om någonting skulle inträffa. Så att riksdagen behöver kallas in akut eller att det händer någonting dramatiskt här kring riksdagshuset eller så. Så jag har alltid telefonen på.
Men är det en belastning? För att det finns till hands är en sak, men det finns ju också stress av att hela tiden ha ett litet påslag av att när som helst kan man behöva liksom rycka ut.
Fast jag tänker nog inte så, utan när jag är med familjen så försöker jag fokusera på det och på vad där och då så att säga, och att umgås med dem och att leka med Henry eller vad det kan handla om, så att men utan det är väl mer att man vet att om telefonen ringer så måste man svara om.
Men
det skulle vara så.
Telefon? Har du en sån här röd telefon som är så här, den här? Nej, har man en och samma liksom lur?
Ja, exakt hur vi kommunicerar kanske jag inte ska gå in på.
Nej, den släpper vi. Jag kom på den var ganska meningslös den frågan, så den stryker vi. Har du någonting mer, Charlie?
Nej, men jag tycker det är jättespännande. Det är ju intressant därför att demokratin är ju ständigt, jag ska inte säga ifrågasatt, men den är utmanad, och vi som jobbar mycket med ekonomifrågor möter hela tiden det långsiktiga perspektivet mot det kortsiktiga perspektivet. Och det tycker jag är väl aldrig så tydligt som när det handlar om hur vi ska utveckla det här landet, att vill vi nå, ja, kortsiktigt kanske är bättre att sänka det här eller liksom stänga det där eller öppna det där, men det finns ju något sådana 100-års perspektiv som de flesta av oss inte orkar med, och det är väl därför vi lämnar över det till en del makthavare som kan förhoppningsvis sitta lite längre upp, inte för att de är finare utan därför att man ser lite längre om man sitter en bit upp och kan få syn på liksom, vad blir det här på 100 år då, liksom. Det är i alla fall min förhoppning när jag röstar.
Precis,
i alla fall.
Det skulle bli spännande att se om Andreas går tillbaka till politik här igen. Det tycker jag skulle bli kul. Jag tror att du skulle bli en alldeles eminent politiker för den här erfarenheten och allting.
Ja, tack. Vi får se. Ja, men som sagt, i den här rollen så har jag inga partinålar, utan det här är riksdagens nål och så är det Sveriges flagga.
Ja, det är tjusigt. Och jag tycker den här är så maffig. Vi måste få ta en bild. Jag tycker den här, vi har två flaggor här vid kortsidan på bordet. Och sen är det någon någon spira eller någonting i mitten? Vad är det?
Det är riksdagens marskalkstav som tillverkades till invigningen av det här riksdagshuset 1905. Det är silverarbete i toppen, gjort av en silversmed här i Stockholm, och den används i ceremoniella sammanhang. Förr i tiden så bars den av riksdagens vaktmästare i spetsen för den procession som gick från riksdagen till slottet när riksdagens högtidliga öppnande skulle äga rum. Det ägde ju rum i rikssalen på Stockholms slott fram till 1975. Och då gick vaktmästaren i spetsen för ledamöterna med den. Nu bärs den av en av riksdagens vakter vid den ceremoniella entrén, kopparporten, vid särskilt viktiga tillfällen när vi har så officiella besök.
Den åker ut från det här rummet ibland, alltså. Den ska luftas ibland. Och
men du tar inte med den till möten ibland för att betona din egen tyngd i
sammanhanget? Nej, det gör jag inte. Utan, jag tycker att den står bra här.
Det är rätt coolt att hålla den där när de här talmansrundorna kommer och sen står man och håller den där spiran.
Ja, det är tips från din sida att lägga lite extra tyngd bakom.
Tack så jättemycket, Andreas, för att vi fick komma. Jättestor ära. Du gör ett fantastiskt jobb.
Tack så mycket.